om du kryper till korset och erkänner att hej, nu gjorde jag det här och det här blev fel, så det kan vara så att okej, men fine, vet du, jag godtar det här.
Jag har helt klart några personer som jag tycker att har gjort mig jätteilla. Jag blir jätteledsen när folk säger elaka saker om mig.
Mm.
Och de här personerna har inte bett om ursäkt. Skulle de göra det så skulle jag förlåta dem i ett nafs. Men jag tror att de inte ens tycker, jag tror att de tycker att de var lite roliga.
Ja.
Eller lite fyndiga och att det var rätt åt mig på något sätt. Och då förlåter jag inte dem heller.
Och det tycker jag inte heller att du behöver göra.
Det finns ju en del ord som är extra svåra att säga. Vilket, Hanna, är ditt svåraste ord?
Jag har ju den här akilleshälen med prokrastinera. Jag vet inte fortfarande riktigt ens att är det så. Sen också assistansrestriktioner.
No, det är ju inte ord som man kanske inte behöver säga jätteofta.
Nä.
Så brukar vi ha svårt att säga narcissism.
Ja, hur många dubbel ska det vara i narcissistisk
kuststö? Ja, jag tycker att det är lite svårt också att säga kuststation. Det blir så mycket stisstisse. Men nåja, nog om det. Det svåraste ordet att säga av alla, det är det ska handla om i podden idag.
Mm, nämligen ordet förlåt.
Mm.
Varför är det så svårt att be om förlåtelse? Det var Helena som skrev in till oss och ville att vi skulle prata om det, och det gör vi ju förstås så gärna.
Ja, Helena skrev så här. Skulle jag få komma med ett förslag på ett ämne? Det här med konsten att be om förlåtelse. Det är ju så att alla gör vi små och stora fel. Ibland sker det rent av misstag, ibland felbedömer vi konsekvenserna. Och ibland tar ju känslorna över förnuftet och ibland är man ju helt enkelt då självisk. Nå, oavsett så är det viktigt att ta ansvar för det man har gjort och göra rätt för sig. Och det finns många perspektiv att välja mellan här. Till exempel, hur ber man om förlåtelse i olika situationer? Hur ska man inte be om förlåtelse? Hur ska man svara när någon ber om förlåtelse? Beroende på hur redo man är att ens förlåta. Och måste man förlåta? Vad innebär det egentligen att förlåta? Helena hade många frågor där och vi slängde ut dem allihopa. Jag ska säga att Helena skrev ett långt brev med flera andra intressanta tankegångar också som vi kan återkomma till lite senare.
Ja, Helena svarar nästan på sin egen fråga i samma brev. Och det är alltid roligt att ni hör av er med tips på vad vi ska prata om. Och det här med att säga förlåt, så det är ju någonting som man börjar träna sig redan som barn. Att om man har slagit sin syster så måste man säga förlåt.
Mm.
Och så här, och småbarn brukar liksom tvingas mer eller mindre till det här. Och det är ju förstås bra, man ska ju lära sig att säga förlåt. Men vi vuxna är betydligt sämre på att säga förlåt än vad barnen är.
Ja, för att säga förlåt är ju samtidigt att på något sätt lite ta på sig hundhuvud.
Ja.
Säga att jag gjorde fel där. Jag var dum.
Ja, det är någonting skamligt i det. Eller, liksom, eller jag kan känna att det känns som att man erkänner att man har haft fel. Och det kan vara lite svårt. Och jag har haft jättesvårt att säga förlåt tidigare i mitt liv. Jag har blivit bättre på det. Jag har försökt öva på det. Men just om någon säger att ja, men du gjorde så här. Speciellt alltså i mitt privata liv så kan jag ha jättesvårt att säga förlåt. Men jag har blivit bättre på det och jag har märkt att det gör ju livet betydligt enklare om man bara helt enkelt pudlar och ber om ursäkt.
Jag försöker komma ihåg här att när skulle jag senast ha sagt förlåt till någon, utom nu kanske man bumpar in i någon på gatan och sådär, då ser man det ju genast. Men jag tror det var nästan så att jag hade något krackel med ett av mina barn och jag i princip hade nog helt anledning att bli arg, men jag snäste till lite väl hårt. Och då bad jag om ursäkt för det.
Mm. Men det är ju jättebra. För då visar du ju också med ditt eget exempel att man ska göra det. Och att även vuxna måste be om förlåtelse. Jag alltså bränner ju propparna på mina barn ganska ofta. Och jag har också måste lära mig det där att säga förlåt. För att det kan inte vara heller bara så att ja, men du gör inte det och det och det och det. Medan jag själv liksom kan stå och gapa och ha mig.
Nej, det ska man ju inte göra.
Nej, det ska man inte göra, men det är mänskligt att göra det.
Nej, men det är ju jättemänskligt och alla föräldrar gör ju det där. Och jag måste också säga, när vi nu är inne på det här med föräldraskap och barn och förlåtelse. Jag tror det skulle kunna vara ganska kusligt för ett barn att ha en sån där teflonförälder som alltid sätter huvudet på sne och med mild stämma säger nu har du gjort fel, lilla vän. Istället för att, vad håller du på med? Vi har bråttom, jag har sagt något dig 1000 gånger.
Ja.
Det är ju inte heller kanske att rekommendera, men jag tycker ändå att det på något sätt är mer mänskligt.
Mm. Och kanske man behöver förlåta sig själv lite där också.
Ja, framförallt det.
Men hej, vi har fått in jättemånga svar och av väldigt varierande slag också. Det är ju alltid kul.
Ja, vi kan börja här med signaturen en anonym fis 49 som skrev att inte be om förlåtelse eller förlåta tyder nog på narcissistiska personlighetsdrag. Allt från små personlighetsdrag till hel narcissism. Tack och hej leverpastej, skrev en anonym fis 49. Länge sedan hon har sagt tack och hej leverpastej till
mig. Jag tänkte just
jag
att,
här, uppiggad här.
Att här drar vi till med ett hippt uttryck.
Jag tror att den anonyma fisen också läste Bert när det begav sig.
Ja, exakt. Ja, men det här med narcissister brukar ju inte be om förlåtelse utan de gaslightar ju en alltid och får det att verka som ens eget fel att det är man själv som har överreagerat eller gjort något sånt. Så jag tror att det här med att försöka få ett förlåt av en narcissist, det är ett projekt som är, man kan bara släppa det för det kommer aldrig att funka.
Mm, men jag håller ju kanske nog inte riktigt med om vår vän fisen här om att alla de som har svårt att säga förlåt skulle ha narcissistiska personlighetsdrag. Det beror ju helt på situationen.
Mm.
Om någon har gjort en väldigt, väldigt illa så kan jag nog förstå att det är svårt att förlåta den fast man inte skulle ha något narcissistiska personlighetsdrag. Nu har vi sagt det där jobbiga n-ordet många gånger.
Och det har gått jättebra.
Det har du märkt det?
Det är när man är under lite pressure så går det helt bra.
Det när du sa sådär så jinxade det. Det kommer att gå åt skogen nästa gång, vi måste säga det. Ja, vi ska, fort vidare kanske.
Ja, vi ska inte prata så mycket om narcissism här utan kanske andra saker som kan vara svårt att förlåta. Redan gammal 72 skriver om just det här med saker som är kanske omöjliga att förlåta, säger så här. Förlåt är nog i 99% av alla fall bara ett ord utan betydelse. Om någon ångrar en dum, elak gärning så märks det på ett helt annat sätt. Det brukar vara intressant att iaktta. Till exempel kroppsspråk berättar ju ungefär 80% av vad en människa egentligen säger. Själv kan jag aldrig någonsin förlåta mina föräldrars misshandel under hela min uppväxt. Och jag tycker inte heller att jag behöver göra det. Jag får oavsett försöka komma till rätta med skadorna de tillfogade mig. Att jag förstår hur de fungerade är sen en helt annan sak. Jag tycker det där är superintressant med att hur ska man kunna förlåta någon som har gjort någonting oförlåtligt mot en. Här till exempel att ha blivit misshandlad av sina egna föräldrar som barn. Jag tycker inte heller att man behöver förlåta det. Men sen brukar det väl sägas att man mår bättre i längden av att ändå kunna släppa det. Och att kanske förstå det som den här brevskrivaren också intygar.
Det är faktiskt en jättebra poäng det där med att förståelse och förlåtelse är två helt olika grejer. Att man kanske då, jag inspireras av den här situationen. Man kanske då till exempel tänker sig att de här föräldrarna misshandlar för att de själva fick stryk som barn. Och på något sätt fått för sig att det är så föräldraskap går till. Då kan man ju kanske förstå hur de resonerar, men man behöver verkligen inte förlåta. Och jag tycker vi gjorde ju för några år sedan ett avsnitt om förlåtelse med en lite annan infallsvinkel. Men då minns jag att jag läste en grej som var lite en sån aha-upplevelse. Jag tror det var någon, nu kommer jag inte alls ihåg var jag läste det här. Det var antagligen någon amerikansk psykologtidskrift där det handlade om våldtäktsoffer och förlåtelse. Och att det här är i en situation där en person har blivit våldtagen hade ju varit fråga om att man var maktlös ofta. Man hade inte möjligheten att stoppa det som hände. Och sen går man vidare i den här processen. Det man har möjlighet att göra är ju att ta upp frågan för sig själv. Är jag beredd att förlåta den som gjorde så här till mig? Den makten har du. Du kan fundera på att ska jag förlåta eller ska jag inte? Och du kan också bestämma, nej, det här tänker jag inte förlåta. Då har du också haft en makt att fatta det beslutet. Att det här är en sån här process som man kan gå igenom när man bearbetar ett trauma i stil med en våldtäkt då.
Det där är superintressant för det har ju talats om det här ända sedan så länge jag har varit vuxen och det var Oprah, det var Dr. Phil och allt det här just med att hur kan man förlåta någonting som har gjort någonting oförlåtligt. Är det en våldtäkt? Är det någon som rattfull har kört över ditt barn eller något annat? Och jag förstår inte riktigt det där med att man kan förlåta någon sån. Men det talas ju mycket om det där just att man tar tillbaka sin egen makt genom att själva avgöra hur man tänker på det. Lite som du sa där Eva. Men jag tycker att det är bra ändå du som skrev det här att du kan förstå det. Då kanske det inte ändå har en makt över dig något mera. Här i Finland så blev ju barnaga olagligt först 82.
Du hade ganska rysligt att tänka sig.
Eller 1982 för alla våra yngre lyssnare på förra århundrade. Liksom före det så var det helt okej. Att det var ju också en annan tid på det sättet. Men det ursäktar inte, men det var en annan tid.
Nej, på inga villkor, ja. Men...
Då kunde ju läraren vet du, slå med kartpinnen på fingrarna om du har betett dig illa.
Nästa brev, ja, det här är en signatur som gör mig väldigt nyfiken, fast det går kanske lite bredvid ämne då. På nytt född 39/58-åring. Hon har varit nedfryst där i några år, eller vad kan ha hänt? Nåja, men i alla fall så här står det. Jag tycker själv att ordet förlåt inte har någon betydelse om det trycks ut av måste på och du egentligen inte ångrar dig. Jag jobbar med skolbarn och jag pratar hellre med barnen i en konflikt så att de förstår vad situationen innebär och då kommer ordet förlåt ofta av sig själv, av båda två. Då det gäller vuxna är själva ordet det svåraste. Men att ge förlåtelse kan också vara svårt. I mitt tycke ska man få känna ilska, sorg, besvikelse eller vad som helst i fred. Helst låta den förlåtna veta om hur du känner dig fast du ger förlåtelse. Förlåtelse ska få ta lite tid tycker jag. Ilska och andra känslor tar ofta över i mitt i händelserna och då de bearbetas av dig själv är det lättare att ge förlåtelse också fast du ännu är lite sur på den där personen.
Det är intressant det här med att det själva ordet är så laddat. Jag tycker att det är supersmart det här att man pratar igenom situationen. Att det hänger nu inte bara på det där förlåt-ordet utan mera handlar om att man kommer till insikt om vad man har gjort fel och varför det här känns dåligt för den andra.
Ja, än en gång om man återgår till småbarn. Man har ju alla hört småbarn ger den där framtvingade ursikten förlåt!
Ja.
Som ju inte är ett uppriktigt förlåt utan tvingades fram antagligen av en förnuftig vuxen som stod där och nu säger du förlåt genast.
Ja.
Annars får du ingen lördagsgodis.
Nej, och det kan ju vara så där också till exempel. Jag menar, jag har ju två barn som ofta slåss lite så där fysiskt också. Eller bara går förbi varandra och du smättar till den andra. Och då kan jag vara så där, att jag försöker mera förstå att kan du förstå hur det känns för den andra att alltid när du går förbi så kommer det någon typ av knuff. Att det är ju inte kul.
Nej.
Och det är ju kanske viktigare att man förstår att varför någon blir ledsen av det och varför man behöver sluta med det.
Ja, och det här är något som jag tycker, precis som vår brevskrivare här är inne på, man kan börja hur tidigt som helst med barn att diskutera den här saken.
Mm.
Att nu måste ju förstå varför den där blev ledsen och varför det du gjorde var fel. Och då kanske det där förlåtet kommer sen också. Det där att liksom arbeta upp den här empatiförmågan, det kan kräva lite övning.
Mm. Sen tycker jag också att det är bra det här med att man ger sig tid att kunna börja känna vet du, ens en början till förlåtelse. För att oftast om någon har gjort en illa som den här brevskrivaren sa att man kan behöva vara arg eller ledsen eller besviken. Och det måste kanske ta den tid det tar innan man kan sen släppa det i något skede. Att man kan ju inte heller, det blir ju ofta fel liksom att om man börjar tvinga fram sådana här ursäkter och sen ska vi på något vis gå vidare. Men man är inte redo att gå vidare än. För att man är fortfarande arg och ledsen.
Men en grej som hon också var inne, eller hen också var inne på här var ju det här med att ta emot ett förlåt när någon säger förlåt till dig. Det är ju inte heller alltid helt enkelt det. Jag måste säga att för det mesta blir jag ganska glad när någon uppriktigt säger förlåt till mig. Och jag har inte varit med om många situationer där jag skulle ha behövt tänka att nå, säg förlåt du bara, men jag tänker inte förlåta dig.
Mm.
Utan jag blir ofta ganska så där rörd av att den här personen då ändå framför sin ursäkt.
Nej, och det är ganska sällan som man hamnar i en sån situation. Jag menar, vi har ju pratat om det tidigare, om att vara långsint.
Mm.
Och det är ju också kanske ett sätt att inte ge förlåtelse. Men man kanske kan liksom åka det. Men det betyder inte att man har glömt det.
Men jag har insett att jag är nu för tiden långsint på såna som inte ens har försökt säga förlåt.
Ja, ja.
Nej, det är nog det
att,
då?
Ja, nej, men det är ju förstås det att om du kryper till korset och erkänner att hej, nu gjorde jag det här och det här blev fel. Så då kan jag vara så att okej, men fine, vet du, vi alla gör ju misstag ibland och jag godtar det här.
Ja, och jag vet inte heller hur mycket man sen hänger upp sig på saker och ting. Att jag har helt klart några personer som jag tycker att har gjort mig jätteilla. Alltså riktigt så där nedrigt och upprepade gånger. Det är nu sånt här som händer där man är kanske lite offentlig och lite känd och sådär. Så tycks en del personer tro att de ska få påstå saker om en ganska sådär tvärsäkert. Och kanske att man inte blir speciellt ledsen eftersom man sitter här och är så offentlig och känd. Jag blir jätteledsen när folk säger elaka saker om mig.
Mm.
Och de här personerna har inte bett om ursäkt. Skulle de göra det så skulle jag förlåta dem i ett nafs. Men jag tror att de inte ens tycker, jag tror att de tycker att de var lite roliga. Ja. Eller lite fyndiga och att det var rätt åt mig på något sätt. Och då förlåter jag inte dem heller. Inte går jag omkring och ältar det på något sätt. Men inte behöver jag förlåta den som inte har bett mig om ursäkt, tänker jag.
Nej, nej. Och det tycker jag inte heller att du behöver göra på det sättet. För att, jag menar, är någon nedrigt så man får ju vara sur på den. Det är ju inte frågan om det. Sen måste man ju kanske fundera på att hur mycket ska, att går man omkring och ältar det där så skadar det ju ens egen mentala hälsa på det sättet. Men det är ju bra att du inte gör det. Jag kommer att tänka på en grej som det här med att ta emot förlåtelse. Jag ser ju ganska mycket på amerikansk reality och där brukar det vara att någon ber om ursäkt att förlåt att jag gjorde det här. Och då är svaret liksom att de tackar för det. Att thank you, I appreciate that.
Precis.
Och jag tycker att det är ganska bra för att man liksom tackar för den där ursäkten och säger att jag uppskattar den. Och jag tycker att det är ganska bra.
Men
för
man
att,
förbinder sig inte att förlåta ännu. Nä, utan att, så att jag lite så här... Jag bekräftar att mejlet kom fram snarare, att man liksom checkar det här, att jag har hört din ursäkt, tack så mycket.
Ja, och att jag uppskattar den. Och sen kanske det behöver, så kan man gå vidare och sen kanske det inte behöver bli så att man ska kramas och vara chommisar direkt. Men jag tycker att det där är ganska bra, tack, jag uppskattar det att du ber om ursäkt.
Ibland är de smarta, de där amerikanerna. Ja. Det händer sig ibland.
Ja. På tal om engelska, signaturen 57 skrev om just det här och säger att jag tycker att ordet förlåt är dåligt för det innehåller en uppmaning till mottagaren att förlåta. Mm. Till exempel finskans anteeksi och framförallt engelskans I am sorry är mycket bättre. För övrigt tycker jag att alla förlåt är bra bara de är ärligt menade. Ett förlåt får absolut inte fortsätta med ett men.
Mm.
Och det där är ju också så bra, för det där är ju typiskt så här att ja, jag ber om ursäkt om du känner att jag har sårat dig. Alltså att man egentligen inte inser vad man har gjort fel, utan att det ändå är den kränktas fel på något vis.
Förlåt nu att jag knuffar dig, men du knuffar faktiskt först.
Ja, eller du bara stod där.
Ja.
och just det här att man, för då är det ju att man lite nedvärderar den andra personens känsla att ja, förlåt nu om du tog åt dig.
Nej, precis. Du ska äga din ursäkt, annars är den inte värd någonting. Men det var en intressant poäng det här. Jag har inte tänkt på det att förlåt, det är ju en förkortning av att man säger förlåt mig, som faktiskt är en uppmaning. Medan att man på engelska säger I am sorry, då är det helt och hållet jag är ledsen för det som hände. Det handlar bara om en själv och att man tar ansvar och att man känner att man har gjort fel. Och sen får den där mottagaren av denna ursäkt då göra som den vill. Men förlåt mig är ju faktiskt att man lite skjuter ifrån sig sådär. Nu säger jag förlåt mig till dig. Så nu ska du svara något.
Ja, att bollen är nu i din hörna. Och att det finns en förväntan på att du ska godta den här ursäkten.
Och egentligen är det väl samma sak med finskans anteeksi. Det är väl också Anna anteeksi man har kortat ner.
Jag har inte tänkt på det. Kanske man måste bara gå omkring nu och säga sorry. På tal om det här så har kvinna 34 från Vasa skrivit om just det här också. Vi ska kunna höra vad det står här. Jag försöker vara en god förebild för mina barn genom att be om förlåtelse om jag till exempel har fräst till i onödan eller sårat barnets känslor. Jag tror inte att man ska pusha barnen för mycket att be om ursäkt. Det är ju ingen vits att befalla barnet att be om ursäkt. Om ursäkten då inte är genuin, då går ju hela poängen med förlåt förlorat. Vad gäller förlåtelse överlag så ska man komma ihåg att det här att man förlåter någon inte betyder att man accepterar det personen har gjort eller sagt. Om man förlåter någon är man redo att gå vidare och sätta händelsen bakom sig. Trots att man förlåter behöver det inte heller betyda att en relation återgår till det som den var tidigare. Man behöver inte förlåta, men det underlättar ofta för en själv. Det egna samvetet och moralen säger nog när man själv bör be om förlåtelse. Skriver kvinna 34 från Vasa.
Ja, jättebra att här lyftes fram den här poängen med att det att man förlåter betyder ju inte att man godkänner eller säger att det som hände var okej. Utan det är mer som ett sådant avslut att ja, nu går vi vidare från det här. Jag förlåter dig och vi går vidare. Men just det där också att man kanske inte nödvändigtvis har sen samma förtroende för en person som har gjort det en illa.
Nej, och det är ju det också att man kan inte bete sig hur som helst och bara slänga in ett förlåt sen i efterdyningarna av det.
Nej, precis.
Och jag tror att det där kan vara också kanske just i de här sommartiderna nu då man umgås mycket med folk som man har känt länge, släktingar och vänner och så här, att sen kan det vara just då någon börjar dissa ditt sätt att koka nypotatis. Så kanske du fräser till eller något sånt. Men då kan det bero på att du har fått höra den där samma grejen i 10 år. Och att då kanske din reaktion blir onödigt stor.
Mm.
Att det kan vara, att det handlar inte kanske alltid om just den situationen heller. Jag tror dock att det är ett litet tips nu till alla er som umgås mycket med vänner och familjer och sådär. Så att just att i sån här, vet du, det är lite stressigt och alla tycker att det är lite jobbigt. Man är många på litet utrymme så här. Där är det alltid bättre att vara ganska bjussig med sina förlåt. Hej, förlåt nu det. Den där salladen blir jättebra. Jag menar inte att lägga mig i hur du skär tomaterna.
Här kommer vi, när du nu sa midsommar, så börjar jag fundera på en sak. När man säger förlåt i fyllan, räknas det? För jag kan tänka mig att det där händer ganska ofta. Man kanske träffar någon människa som man inte träffar så ofta överlag. Och så dricker man lite och så börjar man komma och tänka på någon oförrätt från flera år tillbaka. Så tycker man att nu ska jag passa på och säga förlåt. Men nu kanske man ju genuint menar det fast man är lite på sniskan. Men ändå, kanske man inte kommer ihåg så att man har sagt förlåt.
No, det beror ju på liksom hur pass full man har varit. Jag tror att de flesta är kanske inte så kackafulla att de får en blackout på det sättet. Men
kanske lite lättare att säga.
Jag tror att det är lättare att säga saker. Det och kanske man då känner att nu vågar jag säga det. För det är svårt att säga förlåt. Att man kanske tänker att okej, nu ska jag be om ursäkt för det där som jag gjorde. Att det där var inte okej. Men sen samtidigt så skulle jag också dra mig kanske lite för att, eller akta mig lite för att lyfta upp sådana grejer i ett festligt sammanhang. För det kan också bli sen att folk börjar gråta och det blir bråk upp och nytt och sånt här. Att det kanske inte heller.
Nej. Det är inte, om man verkligen vill reda ut den där situationen så kanske det är bättre att vänta tills man har nyktrat till då.
Mm. Vi ska kunna ta och återkomma här till veckans brevskrivare, Helena, som ju också skrev väldigt mycket om det här med förlåtelse och sina egna tankar om det.
Ja, Helena skriver själv här att jag skulle kunna skriva en hel essä om det här ämnet, för jag är så fascinerad av det. Men här tycker jag faktiskt att Helena hade en ganska bra lista där hon tänker så här. Att be om förlåtelse innebär egentligen 5 delar för det första. Visa att du vet vad du gjorde fel, till exempel förlåt att jag kom för sent i vår träff. Och sen för det andra, visa att du förstår varför det var fel. Det var fel att ni fick stå där och vänta på mig ute i kylan, till exempel. För det tredje, att ge bekräftelse åt att den här drabbade blev sårad. Jag förstår att ni är besvikna på mig nu. Och för det fjärde, berätta vad du kommer att göra annorlunda i framtiden. Nästa gång ska jag försöka komma lite för tidigt istället. Och sen för det femte, att till exempel då föreslå om man kan göra någonting för den där drabbade. Ska jag skjutsa hem er sen efteråt, skulle man kunna säga då, till exempel. Så skriver Helena, beroende på situationens allvar så kan ju hela ramsan bli överflödig och ibland räcker det med bara ett oj förlåt. Men ibland är situationen så allvarlig att det inte räcker med att bara be om förlåtelse utan då behövs en hel diskussion. Citat ur en YouTube-sketch. This one requires a conversation. Please don't just throw an apology at me. Alltså, den här oförrätten kräver en diskussion. Så släng inte en ursäkt på mig.
Så bra poäng. Jättebra poäng. Ja, för det där är ju, det är ju helt olika saker det här. Att förlåt att jag kom sent till träffen. Jag brukar säga att det finns inte egentligen någon. Det finns ursäkter för att man kommer för sent enstaka gånger. Man missar tåget, man hittar inte sina nycklar, bla 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 bla. Men de här som alltid kommer för sent och sen aldrig skulle missa ett semesterflyg.
Mm.
Så då känns det ju bara som att du bara inte bryr dig om att komma i tid. Så då kan det ju vara att den här radiramsan blir lite onödig. Men jättebra de här 5 poängarna för att jag tycker att det också belyser det ur så många perspektiv och det handlar mest om det att man verkligen förstår varför man har gjort någon annan ledsen och det är ju det som är idén. Jag tycker också att det är bra det här som Helena sa att man försöker se skillnaden på vad som funkar med att säga att förlåt att jag var sen till den här träffen och att ni hamnar och väntar där ute, jag ska bättra mig. Det är en sak. Och sen just det här med att den här oförrätten kräver en diskussion. Att kasta inte bara en ursäkt på mig.
Mm.
Till exempel det att någon jag gav det exemplet tidigare att du kanske har flirtat med någons man fast du inte märkte det. Det kanske är en sån här grej som man behöver diskutera, men vad var den där grejen liksom? Att jag vill ju inte att vi ska, att det ska kännas så om vi umgås tillsammans.
Ja, precis.
Att det kräver kanske lite mer, eller åtminstone en förklaring. Ofta är det ju så här att om man blir riktigt ledsen av någonting så behöver man förstå lite bakgrund till varför det blev som det blev. Och jag tycker också att jag har nog lätt liksom att förlåta människor då man bara förstår att okej, det blev fel. Sen att om någon gång på gång gör någonting så då släpper jag det helt enkelt. Då är jag inte mer med en sån person. Jag måste säga att jag kommer inte riktigt på ens människor som jag skulle ha svårt att förlåta, för jag har liksom skippat dem i mitt
man
liv.
Man simmar ju vidare.
Ja. Det är bäst att inte ha så mycket kontakt med sådana som man bara blir besviken på.
Nej, men så är det ju. Mm. Och det här är kanske mer sånt här kompisar från skoltiden och sånt här som gjorde samma saker, samma små svek gång på gång. Ja. Det är ju de man nu i främsta hand vill träffa.
Men det kan också vara, alltså, jag tänker på en sån här sak. Den här saken har jag funderat på sen jag gick i lågstadiet, som ett litet exempel. Jag var mobbad när jag gick i lågstadiet. Och sen i något skede, kanske typ på 3-4, så började jag komma in i det här lite coolare gänget. Så att jag var inte numera den där som var utanför. Och då vände jag till det att jag också var med och mobbade några av mina klasskamrater. Mm. Bland annat min före detta bästa vän. Inte så där hårt mobba, men lite frös ut och sånt här. Och jag kommer också ihåg att vi busringde till en pojke som annars också var mycket ensam. Nå, den här pojken som idag är en vuxen man så brukar komma som ett sånt här Facebook-förslag. Att hej, känner du den här? Vill ni bli vänner? Och jag täcks inte sätta en vänförfrågan till den personen. För fortfarande så skäms jag så mycket för att jag var sån i lågstadie. Och jag träffade på honom här en gång på någon bensinstation eller någonting. Och det var ju lite svårt för vi var ju båda liksom medelålders nu. Men vi kände igen varandra och var så att ja men hej. Inte kan jag ju där då i bensinstationens kafékö börja vara så att förlåt att vi busringde åt dig på lågstadie. Men jag kanske borde ha gjort det.
Det där är jättesvårt att säga, för jag menar, det kan ju också hända att han gladeligen har glömt den där incidenten och det att du kommer farande där och börjar be om ursäkt drar upp det till ytan igen.
Ja.
Så man vet ju inte riktigt det där då.
Nej.
Och så måste man ju ändå säga, mobbning är vidrigt, men vi är alla ganska vidriga när vi är typ 10.
Ja.
Det är ju ett sätt att på något sätt kämpa sig fram i en ganska svår värld. Och det där att man som du som då gick från att vara mobbad till att på något sätt komma över den där gränsen så att du var liksom i den där övre änden av maktbalansen. Att du då i segeryra gjorde vad du kunde för att klamra dig fast vid den här makten du hade fått.
Mm.
Så det är inte på något sätt förlåtligt, men det är väldigt, väldigt förståeligt.
Ja, där är ju kanske skillnaden. Och jag är ju glad ändå att jag har utvecklats till en människa som inte tycker att det är okej att man mobbar folk och fryser ut folk. Utan försöka vara snäll.
Jag kan också ibland få sådana flashbackar från barndomen när jag vet att jag gjorde någonting riktigt nedrigt mot någon.
Mm.
Och jag försöker ändå kanske påminna mig om att jag blev utsatt för ganska mycket nedrigheter själv också. Så att jag tror att det nu kanske, om man inte har varit en riktig hardcore mobbare som har förföljt och trakasserat någon, så tror jag att sådana här barndomsdumheter är någonting som man kanske kan ta lärdom av och gå vidare.
Mm.
Och sen kanske det ändå är en positiv grej, Hanna, att du känner ett litet sting av skam när du ser den här gamla klasskompisen och kommer ihåg att du var dum med honom.
Mm.
Kanske det ändå tyder på att du är en ganska empatisk och bra människa idag som vuxen.
Ja. Ja, hoppas det. Om du hör på det här, jag är jätteledsen. Nu ska vi ta och avrunda den här podden med ett intressant brev.
Ja, jag tyckte det här var så intressant så jag tycker att, ska vi se att det här är veckans brev?
Ja, det kan absolut vara veckans brev, för det är lite av en sån här hjärntvistare.
Signaturen Black Sabbath 38 skriver så här. Jag fick en gång ett tips. När någon har gjort något dumt så ska man inte förlåta dem. Gå istället vidare och bär på ilskan över vad de har gjort. Låt dig uppta dina tankar när du borstar tänderna och duschar och äter mat eller vad som helst. Fantisera om allt vad du vill göra för att straffa personen, hur olagligt det än är. Berätta för alla personer du känner att du verkligen avskyr den här människan för dennas överträdelse, oberoende av hur litet det är eller hur länge sedan det hela ägde rum. Gör precis allt annat än att förlåta den här personen. Och sen ska du se om det här gjorde dig lycklig.
Det är så bra. Det är så smart. Ibland måste man vända på det helt enkelt för att kunna se det från en annan sida.
Men jag vet människor som gör så där och de är nog inte speciellt lyckliga.
Nej, de är inte. Och det här är kanske det som, som vi kan landa i på något sätt, att man måste fundera på att vad ger det mig att hålla fast i den här oförrätten? Mm. Jag hoppas till exempel att den här personen som vi busringde åt eller den som jag var med och mobba verkligen inte tänker på den och mer. Jag hoppas att den här personen har kunnat vara så här, men vitsi, de var idioter, men det var lågstadie, bara okej, vi går vidare. För att det finns också sådana som håller fast i det och som kan år ut och år in prata om den här samma oförrätten. Jag blir så här att, men hallå, det finns liksom ett läge där man bara måste släppa saker och gå vidare för sin egen skull.
Det finns till och med vänskaper som bara står på det här fundamentet att de kan hålla på och bitcha om en sån här oförrätt för tiotals år tillbaka sedan i tiden. Mm. Det är det enda de har kvar som ger dem näring när de träffas.
Ja. Nej, men absolut. Jag tror nog det där Black Sabbath 38, tack för den här tankeväckande insikten. Och jag tycker att det här är jättebra. För ifall man nu går omkring och tänker att ja, nu, jag tänker inte förlåta den för att den flyttar gränsen eller planterar de där tujorna på min gård, fast det bara är 30 meter från tomtgränsen. Eller vad det nu sen kan vara. Det kan ju vara betydligt värre saker också. Att fundera att hur tjänar det mig och mitt välmående idag att fortfarande hålla fast vid det här? Man kanske inte kan reda ut saker med folk som har dött eller man har tappat kontakten med eller någonting sånt här. Men man kanske kan försöka navigera det ändå i det läge som man är nu med de grejer som man har. Och kanske just någon sån här terapeut kan hjälpa er med det ifall man har svårt att släppa det.
Om vi nu återgår lite till vår brevskrivare Helena som ju hade en massa funderingar kring det här med förlåtelse. Jag tycker att vi har kommit fram till svar på ganska många av de saker hon listar här. Till exempel, hur ska man be om förlåtelse i olika situationer? Jag tycker att många av er var inne på det här med att ett förlåt som du inte riktigt menar, det är ingenting värt. Det är bara ett tomt ord. Man ber om förlåtelse sen när man faktiskt känner en ånger. För annars är det inte så stor idé med det hela.
Ja.
Och så ska, hur man inte ska be om förlåtelse, jag tyckte det var bra det här. Ett förlåt får aldrig sluta med ett men.
Nej. Ja, eller sen att ja, jag är ledsen om du nu blev ledsen av det där då.
Nej, det är ju en sån här klassisk anti-ursäkt. Om någon blev sårad faktiskt, ja, så då säger jag ju förlåt.
Ja, ja. Och sen det här med hur ska man svara då någon ber om förlåtelse beroende på hur redo man är att förlåta. Jag tycker att vi ska gå tillbaka till det där thank you, I appreciate it.
Jag uppskattar din ursäkt.
Jag uppskattar din ursäkt. Och ännu en fråga som Helena ställer där, måste man förlåta? Vad innebär det egentligen att förlåta? Det är kanske sen en grej som kräver mera tid.
Mm, men jag skulle säga svar på den frågan är ju nej, det måste man inte alls. Det här är ett val som var och en måste kunna göra själva.
Mm.
Vill jag förlåta eller vill jag inte? Är jag redo att förlåta eller inte? Men man kan åtminstone göra det här övervägande.
Mm. Och sen just det här som Black Sabbath skrev här på slutet. Och sen också fundera på att hur tjänar det mig att fortfarande grunna på det här?
Mm. Oj, oj, vad vi kom fram till mycket.
Hej, folket har gemensamt hjälpt varandra. Är inte härligt?
Så är det, ja. Jag känner mig så filosofisk och på något sätt lite renad.
Ja, ja, det känns bra. Tack och förlåt, säger vi. Och vi är tillbaka förstås nästa vecka. Kom ihåg att favoritmarkera oss på arenan och i Yle-appen. Och skriv gärna in, precis som Helena, och föreslå egna ämnen som du gärna vill att vi tar upp. Relationspodden @yle.fi är adressen.